Det här är poddversionen av Sommar i P1 med Karin Volo. Musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Den 29 mars 2006 förändrades mitt liv för alltid. Vi hade varit på en lyckad affärsresa, jag och min livs- och arbetskamrat Sergio, och väntade nu på att få gå ombord den tidiga planet från San Diego tillbaka till Sverige. Jag hade precis avslutat ett telefonsamtal med min assistent och fått veta att vi hade flera nya kunder på gång och att företagets framtid aldrig hade sett bättre ut. Livet var på topp. Då, när jag stod där och väntar och äter min muffin och dricker mitt te, känner jag hur någon knackar mig på axeln. Jag vänder mig om och får se två poliser som uttalar de sju ord som fick hela världen att frysa till is. Vi har order om att arrestera dig. De ber mig följa med lugnt. Då kan jag få slippa handbojor. Jag försöker fånga Sergios blick och hinner i hans ögon uppfatta samma sorts rädsla och förvirring som jag vet att jag själv utstrålar. De två poliserna tar mig om var sin ombåge och eskorterade mig därifrån. Först till ett personalrum för flygplatsanställda. Där de så småningom får på mig handbojorna innan de för mig vidare till San Diegos domstolsbyggnad. Härifrån minns jag allting som i slow motion. Allt var så oklart och jag förstod inte något som hade hänt. Samtalen skedde liksom över huvudet på mig. De tog mina fingeravtryck och jag registrerades, men allt kändes fortfarande helt overkligt. Det här kunde inte hända mig. Jag blev placerad i en förvaringscell, ett litet rum med galler och kalla bänkar av metall. En toalett knappt dolt bakom en kort metallskärm. Eftersom det fortfarande var så tidigt på dagen var jag först ensam, men så småningom fylldes cellen av människor, kvinnor i olika sorters fångskläder. Alla pratade vitt och brett om vad de hade gjort för att hamna här. Några försökte få med mig i samtalet, men de flesta ignorerade mig. Jag försökte göra mig så liten som möjligt och sjunk in i ett hörn av cellen. Jag tänkte på skolkortet på mina döttrar, som jag lyckades få med mig i min ficka när de tog alla mina andra personliga tillhörigheter. Vad skulle flickorna säga när jag inte kom hem till Sverige med Sergio? Jag skulle inte få säga godnatt. Inte hålla dem i mina armar, pussa dem i pannan och känna doften av deras nybadade hud. Gråten var så nära, men i den här främmande världen gällde det att inte visa något svaghet. Så mycket hade jag förstått. Efter flera timmar i en cell hämtades jag och fördes till en rättssal och en process som var avklarad på ett par minuter. Jag fick förklarat för mig att jag anklagades för bedrägeri i Mexiko och skulle utlämnas dit. Jag försökte ta in det här, lite i taget. Sen gick det upp för mig att det underbara liv jag haft inte längre var inom räckhåll. Min nya tillvaro var en värld full av mörker, fruktan, tårar och hjälplöshet. En tillvaro där jag skulle vara fången och borta för mina barn och min sambo i nästan 4 år. Cuando nadie me ve, Alejandro Sanz. Efter den första dagen i domstolen blev jag transporterad till det häkte där jag skulle komma att spendera de kommande 1352 dagarna. Hade jag redan då vetat hur lång tid det verkligen skulle bli, tror jag inte att jag skulle ha klarat av det. Nu handlade det om att överleva, en dag i taget. Jag blev placerad på en avdelning tillsammans med 27 andra kvinnor. Den bestod av 7 celler med 4 sängar i varje cell, en toalett och en liten metallbord. Det kalla metallgallret fanns överallt. Väktaren som skrek åt oss. Ett bemötande som jag inte var van vid. Det gjorde mig rädd och rolig. Så fort jag fått på mig min gröna fångdräkt slutade jag vara människa och blev en kropp. En kropp som skulle transporteras fram och tillbaka under sträng övervakning och säkerhetsrutiner. Jag försökte ringa hem, men hade ingen pengar för att ringa utlandssamtal. Lokalsamtal var gratis, men jag hade ingen bekant i San Diego. Och hade, även om jag haft det, hur som helst inte kunnat ringa någon, eftersom alla telefonnummer fanns i min mobiltelefon, som tagits i förvar tillsammans med alla mina andra tillhörigheter. Jag var helt isolerad och ensam. Och samtidigt omgiven av tuffa kvinnor som kändes som om de var kapabla till vad som helst. Tanken på att inte veta vad som hade hänt med Sergio eller vad han hade sagt till mina döttrar var outhärdlig. Hjärtat värkte av saknad efter mina små flickor. Där jag satt i min cell, på den tunna madrassen, på den hårda metallsängen. Men det där var känslor som jag var tvungen att hålla tillbaka. På det här stället gällde att inte bryta ihop. Här gällde det att visa upp en känslokall fasad. Inuti sa jag framför mig hur Sergio skulle överge mig. Att jag var nu helt ensam. Vad skulle hända mina barn? Samtidigt kunde jag inte föreställa mig att det här skulle ta mer än ett par dagar, max ett par veckor, att ordna upp så att jag snart skulle kunna åka hem. När jag greps hade jag hört min första mans namn nämnas och förstod att det inte var bra. Vi var skilda sedan flera år och hade inte haft någon kontakt på 6 år, sedan han dömdes för bedrägeri i USA och jag flyttade till Sverige med våra 2 döttrar. Då förstod jag inte hur omfattande hans bedrägerier var, men hans föräldrar och 2 exfruar fick mig att inse att hela vårt äktenskap var baserat på lögner. Han hade ljugit för mig redan första gången vi träffades. Jag insåg att jag inte hade vetat vem jag var gift med, vem pappan till mina barn egentligen var. Då trodde jag att mitt livs värsta kris var att få allt det avslöjat för mig. Jag anade inte att det skulle komma en del 2 av denna kris flera år senare. Jag hade varit naiv och trott på denna man som visade sig vara en professionellt bedragare. Och nu, 6 år senare, så var myndigheterna ute efter mig. De visste inte ens att vi var skilda sedan flera år tillbaka. I det här läget kunde jag inte ana hur mycket värre det skulle bli. Det tog en vecka innan jag fick prata med Sergio. Han hade klivit på planet, panikslagen över att behöva välja mellan att åka hem och ta hand om barnen och att lämna mig i San Diego. När han landade i Sverige började han ringa runt till alla personer och instanser han kunde komma på. Han hade ingen aning om vem som hade tagit mig eller vart de hade fört mig. Vår mentor hjälpte honom att luska ut var jag fanns. Och efter ett par dagar lyckades Sergio ringa till det häkte där jag befann mig. Det berättade man för honom att det fanns en kvinna som passade in på min beskrivning, men att hon hade kollapsat och förts till sjukhuset. Sergio hade ingen aning om jag var vid liv eller vad som hade hänt mig. Sju dagar in i denna mardröm fick jag ett brev från min mentor. Hans telefonnummer stod på brevpappret och jag lyckades ringa ett samtal där mottagaren stod för kostnad. Hans assistent tog emot mitt samtal och kom på att man kunde koppla ett konferenssamtal så att jag skulle kunna tala också med Sergio. Vilken lättnad att få höra varannas röster. Han försäkrade mig att flickorna mådde bra och att han skulle finnas kvar vad som än hände. Sergio fick veta att jag var okej och att jag kunde hantera situationen, något som gav oss båda styrka och hopp. Fast vad vi inte visste då var hur långsamt saker skedde i den här världen. Först trodde vi att det skulle ta ett par veckor, men veckorna blev till ett par månader och sen ett par till. Och ett par till. När ditt liv bestäms av faktorer utanför din kontroll så är det inte bara frustrerande. Att leva med denna osäkerhet, rädsla och maktlöshet är också helt utmattande. Mina dotter var bara 6 och 8 år när den här mardrömmen startade. Under de kommande åren skulle så mycket komma att kretsa kring att vänta. Vänta på att något positivt skulle hända. Waiting on the World to Change, John Meyer. 1352 dagar är väldigt lång tid, nästan 4 år. Speciellt när du måste tillbringa tiden i en cell på 10 kvadratmeter, inspärrat bakom galler med en metalltoalett mitt i rummet som du delar med 300 kvinnor. Kvinnor som ofta byttes ut snävare än de svarta lakanen som tvättades en gång i veckan. Många frågar mig hur en vanlig dag i häktet såg ut. Det korta svaret är att det var tråkigt. Det längre svaret är att jag försökte variera mina dagliga aktiviteter i den mån det gick. Jag försökte också skapa rutiner för att hitta någon slags stabilitet och kontroll för att möta känslorna av maktlöshet och hjälplöshet, som ofta skilde över mig. Efter de första dagarna insåg jag till exempel att jag behövde motionera och röra på mig på något sätt i det begränsade utrymmet. Precis innan jag blev häktad hade jag börjat lära mig yoga och jag satte ihop ett yogaprogram av det jag kunde minnas. Någon frågade mig om hon fick hänga på och jag sa ja. Så fortsatte det och jag fick sällskap av allt fler kvinnor i min yogarutin. I häktets bibliotek hittade jag boken Yoga for Dummies. Vänner började skicka böcker och tidning till mig om yoga. På så sätt lärde jag mig yoga samtidigt som jag instuderade min yogaklass på häktets tak. Det var där jag höll mina klasser, på taket, i solens värmande strålar, där man bara såg blå himmel, moln och taken på huset i San Diego. Efter ett tag lärde jag mig till och med att stå på huvud. En stor bedrift både för mig och för de andra kvinnorna som också lärde sig konsten. Efter ett par år så kom en ny kvinna till häktet. Hon hade en kompis som varit där året innan och som berättade hur hon lärt sig yoga i häktet. Mitt under en fest hade hon ställt sig på huvudet för att visa vad hon kunde. Ett år senare kom den här kvinnan och blev helt exalterad över att hon också fick lära sig stå på huvudet. Alla får ett smeknamn i häktet. Mitt blev yogaläraren. Många av mina dagar tillbringade jag med att läsa böcker och plugga. Den sista 2 åren jobbade jag i biblioteken och fick spendera en extra timme utanför cellen. Jag upptäckte att jag kunde fly mentalt genom att just läsa. Jag läste allt jag kunde komma över. Allt från självhjälpsböcker, böcker om vetenskap, historia, religion, psykologi, romantik, romaner, mysterier och metafysiska böcker. De enda böcker som jag inte rörde var de som handlade om poliser, fängelser och våld. Varför skulle jag läsa om det jag redan satt fast i? Genom att dela boktips med några av mina medfångar kunde även de få chansen att lära sig nya saker. Många kvinnor kom till mig för att få hjälp att hantera sin stress och rädsla genom rådgivning och vägledning. Postutdelningen var, efter den dagliga telefonsamtal och yogan, den viktigaste stund på dagen. Om det kom ett brev var det förstås dagens höjdpunkt. Särskilt om det kom ett brev med bilder på mina flickor. Det var min mammas uppdrag att få se mig med foton. Jag blev alltid lika tagen av att se hur vackra mina döttrar var och hur snabbt de växte upp. Bilderna gjorde att jag kände mig närmare dem. Jag kunde se dem i ögonen. Bland de värsta sakerna i häktet var när det blev razzia. Vakterna kom då in i cellerna och vände ut och in på sängarna och de få saker vi ägde och lämnade sedan allt i en enda röra efter sig i jakt på insmugglade föremål. Sånt som rakblad, kniver, droger eller hembränd alkohol. Det hände förstås att medfångarna faktiskt får tag på sånt. Det är imponerande hur kreativiteten flödar när man har så lite. Men varje razzia lämnade mig alltid upprörd, uppskakad och kränkt. Da, 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 da. Big Girls Don't Cry, Fergie. Det känns som att det finns ett tema i mitt liv. Ett tema av kontraster mellan ljuset och mörkret. Kärleken och fruktan. Hoppet och desperationen. Att försöka hitta glädje i häktet var svårt. Men något som kunde bidra till flera timmar känsla av glädje var att skriva små berättelser till mina döttrar. Berättelser för att lära dem sånt som jag tvingades lära mig för att stå ut med min situation. Det blev till slut en hel serie historier som jag kallade Bringing Joy to the World. De här berättelserna hjälpte vår familj att kunna hålla ihop och till och med växa tillsammans på ett djupare plan. Det här var ändå en sorts gåva som tiden i häkte gav mig. Familjen försökte alltid hitta något positivt som skulle ge oss hopp, något som skulle hända snart. I början var det tanken på att jag och Sergio skulle gifta oss. Han friade över telefonen. Och jag, som sagt jag var allergisk mot äktenskap och att jag skulle aldrig gifta mig igen, sa faktiskt ja. Tänk er den enorma kontrasten mellan sag och bröllopet i Sverige med min första man och den mellan Sergio och mig i häktet med en glasruta emellan oss ett par månader in i mordrummen. Man blev alltid lika glad om något med ett sinne för humor dök upp i häktet, för skratt och glädje var en sällsynt sak. Ibland försökte jag peppa med fångarna och få lite skratt i vår cell. Till exempel genom att sjunga och dansa. Min låt var I Got the Power, för jag kommer ihåg hur Jim Carrey upptäckte sina nya krafter i just den låten i filmen Bruce till Allsmäktiga, eller Bruce Almighty. Jag hade precis upptäckt mina egna inre krafter, så det var en sång som jag sjöng på ofta. And he saw that it was good. Hey, yeah.
jag var i New York för en månad sedan. Och då hörde jag i trafikrummet, Harry! Harry! Och det känns ju också rätt uppfriskande.
För det inte så länge sedan skickade någon mig en gammal intervju med min morfar. När jag lyssnade på den här 20 år gammal intervju så rann tårarna ner för mitt ansikte. Till en början för att det var så underbart att höra min morfars röst igen så många år efter han hade gått bort. Men ännu mer för att det var den första gången i mitt liv som jag förstod vad han sa på svenska. Vi hade alltid pratat engelska, han och jag, och nu, många år senare, så var min svenska bra nog för att förstå vad han sa. Jag är född i Mexiko, men jag hade en amerikansk pappa och en svensk mamma. Vi hade bara möjlighet att besöka Sverige 3 gånger under min uppväxt, så jag lärde mig aldrig språket. Fast mamma höll fast vid vissa svenska traditioner, som Lucia, och att fira jul på julafton istället för juldagen. Och jag älskade att baka pepparkakor och lussebullar varje december. Morfar var det andra starka bandet jag hade med Sverige. Min far gick bort när jag var bara 9 år och vi flyttade då från Connecticut till Tucson, Arizona. 1 år senare flyttade min morfar till Phoenix i samma stad, bara 2 timmar bort. Då började vi träffas ofta och han blev en viktig person för mig under mina tonår. Min morfar hette K.V. Gullers och var en väldigt framgångsrik fotograf, publicist och affärsman. Stig Trenter var hans bästa vän och Stig baserade karaktären Harry Friberg på K.V. Morfar var mycket lång och hamnade ofta i centrum när han steg in i ett rum. Han mötte massor av kända människor och fick ofta fotografera kändisar och kungligheter. Men för mig kommer K.V. för alltid att förbli morfar. Vi brukade promenera upp på Camelback Mountain, där vi pratade om våran liv och våran drömmar. Han var min första mentor och en stor inspirationskälla i mitt liv. Jag älskade att hälsa på honom i hans lyxiga hus vid foten av berget och jag kände att det här var ett sånt liv som jag ville leva. Bilfärden mellan Tucson och Phoenix tog exakt 2 timmar och var riktigt tråkigt. Jag brukade lyssna på soundtracket till Chess under resan och älskade själva storyn i musiken. För mig var det ännu ett sätt att känna mig närmare Sverige, landet som låg så långt bort, men som jag längtade till inombords. Jag vet inte varför, men jag var ett av morfars favoritbarnbarn. Genom åren så behandlade han mig mer som en dotter än en barnbarn. Kanske såg han potential hos mig. Kanske kände han igen sitt eget driv och ambition hos mig. Han uppmuntrade mig alltid att sikta högt och leva mina drömmar. Han sa alltid till mig att allt var möjligt. Under en av våra promenader på Camelback Mountain råkade vi få se en naken man som sprang upp för trapporna till sitt exklusiva hus på toppen av berget. Morfar och jag skrattade gott och han sa att han kunde ha känt en hacka om han hade haft sin kamera med sig. Morfar var full av liv och tog ofta med oss på fina restauranger och hade lika fina middagsbjudningar hemma med intressanta gäster. Det var alltid något spännande som hände i hans hus. Den enda nackdel var att jag alltid hamnade i köket med de smutsiga disken. Men det var det värt, för jag älskade mina helger i Phoenix. Jag sov i gästhuset vid poolen och låtsades att jag bodde i denna lyxiga tillvaro. Ibland sov jag till och med utomhus i en hängmatta som hängde mellan 2 palmer och jag njöt av stjärnorna, ljuset från staden och doft av apelsinblommor i den ljumma natten. Morfar spelade en viktig roll i mitt liv. Han var pappan jag saknade i min tonår och mitt tidiga vuxenliv. Han var en riktig inspirationskälla. Hans stora dröm var att ge ut 100 böcker, något som han lyckades med till slut, 1995. Då hade han flyttat tillbaka till Sverige, där han gick bort 1997, 3 veckor före min första dotter föddes. Hon föddes dagen efter han begravdes i Sverige, min 30:e födelsedag. Jag har saknat honom så mycket i mitt liv sedan dess. Men nu var det dags för ett nytt kapitel. Ett kapitel som skulle visa sig inte vara det lättaste. What's going on around me is barely making sense. I need some explanations fast. And how the cracks begin to show. Never make a promise or plan. Take a little love where you can. Nobody's a nobody's side. Nobody's Side från Chess. Telefonsamtalen hem från häktet var min livlina. Att få höra mina barns och Sergios röster. I den första samtalet med Sergio så pratade jag inte med mina döttrar. De 20 minuterna försvann snabbt och jag visste inte vad jag skulle säga. När han hade kommit hem till Sverige från USA hade han sagt till flickorna att jag behövde stanna i USA tills allt papperarbetet var klart och att jag skulle vara hemma snart. De var trygga, lugna och litade på Sergio. Efter ett tag tog vi ett mycket medvetet beslut om att inte berätta för flickorna exakt var jag var. De fick aldrig veta att jag satt häktad. Eftersom de bara var 6 och 8 år så tyckte vi båda att de var för unga. Om vi vuxna inte kunde greppa allt som hände, varför skulle vi försätta barnen i samma situation med den ångest och osäkerhet den innebar? De visste att deras riktiga pappa hade gjort hemska saker och att han satt i fängelse. Hur skulle de känna om de visste att hans handlingar hade satt också deras mamma i samma situation? Och varför kunde hon inte komma hem? Den bästa stunden att ringa hem var i och med tills skillnaden då flickorna var på väg till sängs och jag till lunch. Jag brukade springa till telefonen samtidigt som fångräkningen var över och slog långdistansnumret. De regelbundna samtalen var lika viktiga för Sergio och flickorna som för mig. Jag brukade prata i 5 minuter med varje dotter om vad som hade hänt under dagen, säga godnatt och sen ägna 10 minuter åt att prata med Sergio om rättsliga frågor eller andra saker vi behövde berätta för varandra. De 20 minuterna flog oftast iväg. Det var rätt så dyrt att ringa hem till Sverige och jag var väldigt glad för att Sergio på ett eller annat sätt alltid lyckades att skicka pengar till mig så att jag kunde betala min telefontid. Sergio gjorde ett enormt jobb för att hålla ihop vårt liv. Han visste det instinktivt att om mina flickor var okej, så skulle även jag vara okej. Han höll vårt företag igång, organiserade aktiviteter, måltider och hjälpte till med mina flickors och hans egna 2 barns skolarbete och jobbade med advokater i flera olika länder. Han sov bara 2 till 3 timmar per natt under nästan 4 år. Eftersom samtalet hem var så viktiga för mig ville jag inte att jag skulle få något förhindrat så att jag inte kunde ringa. Jag tog ofta på mig rollen som medlare på avdelningen. Jag ville för allt i världen inte riskera att missa mitt telefonsamtal. Men om några ställde till bråk på avdelningen så kunde vakterna låsa in oss allihopa i våran cell i en lockdown som kunde pågå flera dagar. Så jag gjorde allt jag kunde för att motverka bråk. Under de 1352 dagar jag satt häktad var vi inlåsta i lockdown 3 gånger, som längst i 3 dagar. Att sitta inspärrad i våra små celler var enormt klaustrofobisk och jobbigt. Jag var dessutom bekymrad att Sergio skulle bli orolig över att jag inte ringde, men det var inget jag kunde göra något åt. Jag var förstås noga med att inte själv hamna i bråk. För de som gjorde det blev skickade till isoleringscellerna i 2 till 4 veckor och förlorade då förstås rätten att ringa några telefonsamtal under hela den tiden. För mig var telefonsamtalen den viktigaste stund på dagen och jag gjorde allt som stod i min makt för att inte förlora det. Allt eftersom flickorna blev äldre så höll vi fast vid att inte berätta för dem exakt vad jag var. Det var ett svårt beslut, men vi kände att det var det rätta för vår familj. Trots att deras mamma inte var hemma fick de ju höra min röst nästan varje dag. Deras barndom fick vara mer bekymmerslös om de inte hade hela bilden klart för sig. September med Cisco och Vitamin C. Den här låten var soundtrack till en annars ganska dålig collegefilm som visade i häkte massor av gånger under mina år där. Jag plågade mig genom filmen bara för att jag gillade den här slutlåten. En sak som gjorde mitt fall extra komplicerat var att jag inte ville bli utlämnad till Mexiko. USA hade ju inget otalt mot mig, utan följde bara de reglerna som gäller för utlämning till Mexiko. Men efter hot från min ex-man var vi oroliga över vad som skulle kunna hända om jag faktiskt utlämnades. Så vi kände att den säkraste vägen var att kämpa emot. Jag född i Mexiko eftersom min pappa jobbade för ett amerikanskt företag där just då. Men min familj flyttade tillbaka till USA när jag var 5 år. När jag träffade min första man så blev jag stort förälskad. Vi hade en vivlande romans och vi förlovade oss snabbt. Men när vi väl var gifta blev han genast som förbit. Han började att dricka mer och blev hårdfull. Så här med facit i hand borde jag kanske också ha förstått varningssignalerna. Till exempel att han blev så upphetsad när han förstod att jag, som född i Mexiko, hade rätt till ett mexikanskt medborgarskap. Vi flyttade till Mexiko när jag var gravid i 8:e månaden med vårt första barn. Min ex-man, som alltid var så entusiastisk och övertygande, sa att det skulle bli en sånt äventyr att bo i en främmande land och att börja vårt nytt liv tillsammans där. Vad jag inte hade fattat var att han var på flykt undan de amerikanska myndigheterna och sina bedragerier. Jag var hans biljett till friheten genom att vi drog till Mexiko. Han använde mitt namn för sina skumma affärer, då jag var gravid och födde hans barn. Eftersom han var 17 år äldre än jag och verkade vara en sådan framgångsrik affärsman, så litade jag fullt på honom. Jag, frun och barnen gav honom en fin fasad som en hängiven familjefar, men det var långt ifrån sanningen. Att leva med ett man med stora humörsvängningar som kunde slå till när som helst var väldigt svårt. Vad är det för sorts man som i ena sekunden berättar hur mycket han älskar dig och i den andra hotar att döda mamman till sin egna barn i ett berusat raseriutbrott? Gång på gång hittade jag ursäkter för hans beteende istället för att inse att min situation var långt ifrån normal. Nu vet jag att det är rätt vanligt att tänka så i misshandelsförhållanden. Jag såg till att ha fullt upp med barnen. Jag älskade att vara deras mamma. Jag kan trots allt inte ångra mitt första äktenskap eftersom jag känner mig så välsignad över att vara mamman till dessa två. Jag ser dem som en gåva från det förhållandet. Det var ingen lätt tid i mitt liv. Men jag stannade kvar hos honom och väntade på att han återigen skulle bli den man jag hade förälskat mig i. Jag anade inte att hela vårt äktenskap var ett enda stort bedrägeri. Att han inte alls var den jag trodde han var. Jag litade på honom till 100%, vilket enormt misstag det var. Ett misstag som jag skulle få betala dyrt för i framtiden. Vår tid tillsammans var kortare än den tid jag senare skulle komma att sitta häktad. Duffy med Mercy. Jag fortsatte att räkna dagarna i häktet. Dagarna blev till veckor, veckor till månader och månader till år. Flera gånger tyckte vi att vi anade ljuset i tunnel för att sen bara upptäcka att det var tåget som körde emot oss och körde över oss på nytt. Det hände så ofta att Sergio och jag lärde oss att snabbt skaka av oss besvikelsen och rikta upp oss igen. 3 år in i denna mardröm såg allt väldigt dystert ut. I mina meditationer fick jag alltid en bild att jag skulle friges. Jag visste inte exakt hur, men jag hade en stark tro i detta. Och jag såg stunden framför mig varje dag. Det var en film som jag spelade upp i min huvud varje gång min rädsla hotade att ta över. Jag såg den klart framför mig. Åtalspunkterna lades ner. Och jag gick ut ur byggnad bärandes på mina böcker för att sen gå ombord på ett flygplan hem till mina älskade familj. Det var verkligheten som jag ville att det skulle gestalta sig. Men verkligheten såg annorlunda ut. Under hösten 2009 verkade allting ha stannat upp. Mina flickor berättade om sina drömmar för mig. De hade båda drömt att jag skulle hem i oktober. Jag tog den som en tecken och höll modet uppe. Men i slutet av november började jag känna mig mycket nedsamt och ifrågasätta hur länge jag skulle orka leva i detta limbo. Men så plötsligt, den 1 december, fick Sergio ett brådskande mail från min advokat som sa att jag måste höra av mig till honom. Tidligen hade min åtal lagts ner i Mexiko. Fast just den dagen gick det plötsligt inte att ringa lokalsamtal från häktet. Men jag kunde ringa till Sergio och intuitivt förstod båda vi. Det här var det genombrott vi hade väntat på. Häktets kurator lyckades få fram en telefon som det gick att ringa advokaten från. Han hade inte mycket information utöver det e-mail som åklagaren hade skickat honom, men där framkom att åtalet var nedlagt. Advokaten skulle göra sitt bästa för att få mig frigiven så snart som möjligt. Vi skulle höra senare i veckan. Den veckan var jag så fylld av tacksamhet och så glad. Jag vågade dock inte säga ett ord till någon, men jag visste det djupt inom mig, att det var på riktigt den här gången. Det tog 9 dagar, men sen, plötsligt, hände det en kväll. Jag blev verkligen frigiven. Jag minns glasklart första gången jag såg stjärnorna på himlen och kände värmen från den friska San Diego-luften. Jag gick på betongtrottoaren tillsammans med min advokat, bärandes på mina lådor med böcker. Precis som jag hade sett framför mig. Det var både så surrealistisk och så verklig. Jag var tvungen att stanna i San Diego i 5 veckor för att alla papper skulle ta sig med snigelpost från Mexiko till USA över julhelgerna. Först var jag väldigt sur över den faktum att jag skulle missa ännu en jul med min familj. Men jag insåg snart att dessa veckor var en gåva. En tid som jag kunde ta tillvara på och återlära mig att leva ett helt vanligt liv. Enkla saker, som att sätta på mobiltelefonen eller att handla mat, var inte längre naturliga för mig. Jag hade så blandade känslor under de här veckorna och hela tiden den enorma längtan efter min familj och mitt liv i Sverige. Det fanns ett antal orsaker till varför inte Sergio och flickorna kom över direkt så att vi kunde ses. Bland annat att han inte var deras förmyndare och att det skulle skapa problem för honom i den här situationen. Utöver detta fanns det fortfarande ett litet hot om att något juridiskt kunde gå snett, så situationen kändes fortfarande osäker. Jag kände djup tacksamhet över att vara frigiven och var överväldigad över alla färgerna, ljuden och valfriheten. Jag kände mig som en utomjording, normalt på utsidan, onormalt inuti. Men de 5 veckorna efter frigivningen innebar en chans till akklimatisering. Veckorna var fyllda av upplevelse med långa promenader på stranden, solnedgångar, cykelturer i La Jolla's gröna kullar, ekologiska frukter och grönsaker, att få laga god mat, långa samtal med mina familjer hemma och roliga besök av vänner. För mig var det ljuset som vann denna långa kamp. I Diavolo e il Angelo, Andrea Bocelli. När jag kom hem till Sverige i januari 2010 visste jag att jag ville fördjupa mig i positiva saker. Jag förstod att jag var menad att lära ut de sakerna jag hade lärt mig under tiden i häktet. Jag ville ta med mig denna kunskap till affärsvärlden. Jag hade bara ingen aning om hur. Efter att ha spenderat så lång tid på ett så mörkt och dystert ställe så var det dags för mig att njuta av livet. Leva det till fullo och fylla det med glädje. Men till en början var jag helt förvirrad eftersom jag inte visste vad jag skulle göra. Jag kunde inte ens tala med människor. Jag ägnade alltid åt barnen och Sergio och några nära vänner. Men jag var rädd för att träffa människor eftersom jag hade svårt att förklara vad jag hade gått igenom. Vi hade väldigt tur att hitta en terapeut som hjälpte mig hitta tillbaka, att hantera min posttraumatiska stress och lära mig att mardrömmen var över och låg bakom mig. Förutom tiden i häktet hade jag dessförinnan i så många år levt i skräck för att min första man skulle komma efter mig och skada mig. Det var en process för mig att lära mig släppa rädslan. Det tog lång tid att bearbeta allt jag hade varit med om och jag hade dålig självförtroende. Jag kändes inte, men jag hade svårt att hitta orden för att beskriva den overkliga situationen som jag befinnit mig i. Man säger att tiden läker alla sår och det är något som jag faktiskt tror på. Jag har fått berättat för mig att det tar lika lång tid som själva krisperioden att läka såret efter en trauma eller en kris. 4 år i helvetet och nu skulle det alltså ta lika lång tid för mig att läka såren efter det. No way! Jag kunde inte acceptera det alls. Men i realiteten så har det tagit det och lite till för vår familj att läka våra sår. Livet är inte så lätt när du går igenom något så svårt och jag vet inte om någon kan bli helt läkt. Ären tenderar att sitta kvar. Och även om de inte gör ont nu, så påminnas du överallt i din själ om krisen och trauma du har upplevt. Jag har nu också hunnit tala med många människor från så många olika delar i samhället så att jag vet att vi alla har våra egna utmaningar och saker att lära. Så länge du lever kommer du att möta utmaningar. Det är viktigt att inse att de här utmaningarna är en del av processen. Livet handlar om att växa och utvecklas. Till syvende och sist så handlar allt om kärleken. Efter 2 år i frihet klarade jag till slut av att också börja träffa människor som jag tidigare innan allt den här hände kommit i kontakt med i min yrkesroll. När jag berättade för dem vad jag var med om blev de naturligtvis chockade, men delade också med sig av sina egna utmaningar. så kunde vi mötas i en ny situation och våra samtal kom att handla om djupare saker. Vi vågade dela med oss och visa oss sårbara. Jag tror att vi ofta skapar våra egna fängelse känslomässigt. Vi känner oss fångade i situationer, vare sig det handlar om våra jobb, relationer eller sammanhang. Och vi känner oss ofta hjälplösa. Den känsla av fångenskap gör att många människor kan relatera till min historia om faktiskt fångenskap. Och om man ska ta med sig något från den, min historia, så är det väl den bästa lärdomen att släppa offerrollen. De första månaderna i häktet kände jag mig totalt hjälplös och maktlös. Jag frågade mig själv, varför händer det här med mig? Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Varför var jag gift med en sån hemsk man? Efter en tid började frågorna jag ställde till mig själv förändras och jag hittade ett nytt sätt att stärka mig själv. Jag lärde mig att vi har så mycket inom oss som vi inte vet om. Vi är själsliga varelser. Om jag såg på mitt liv ur ett annat perspektiv märkte jag att det gick att reducera smärtan och mitt lidande. När jag skippade offerperspektivet kunde jag se på livet på ett nytt sätt. Det gick att ändra tankebanorna genom att ställa helt andra frågor. Frågor som, vad kan jag lära av detta? Vilken uppgift ställs jag inför här? Hur kan jag hjälpa andra? Att ge har varit en viktig del av vår resa, min och Sergio. Vi märkte att vi båda mådde bättre när vi hjälpte andra. Det är en strategi som kan hjälpa en ur depression. Samtidigt som jag coachade med fångar och vakterna i häktet så coachade Sergio näringslivschefer som kämpade med sitt liv och inte hade en aning om vad han och jag gick igenom. Att säga att de blev förvånade då de fick reda på omständigheterna efteråt är en underdrift. Men att hjälpa andra hjälpte Sergio enormt när det gällde att hantera elandet i vår situation. Och vi har fortsatt så. Givandet hjälper andra och förändrar hur du mår själv, ger dig mer mening i ditt liv. Att ta 100% kontroll över sitt liv är ett sätt att bryta den känslomässiga bojor som håller fast oss. Våra tankar och känslor skapar de upplevelser vi har. De flesta av oss förstår inte det och skapar saker automatiskt istället för att skapa medvetet. När du väl förstår hur det funkar kan du ta kontroll över ditt eget liv. Du kan börja leva ditt liv på en helt ny nivå. Jag hade 4 år av intensiv mental träning där jag läste 100-tals böcker som gav mig verktygen för att göra detta. Ibland tänker jag tillbaka på åren i häktet som en träningsläger, ett bootcamp. Jag skulle aldrig haft tid att göra det i mitt vanliga liv. Jag skulle ha fortsatt att leva ett stressigt liv som hustru, mor och affärskvinna utan att ge mig tid att jobba med mitt inre och finna den stora meningen med mitt liv, att sprida glädje i världen. Min historia har blivit ett sätt för mig att knyta an till andra och att ge styrka, och för det är jag väldigt tacksam. Det är min nya passion att lära ut hur man kan gå tillväga. No one, Alicia Keys. När jag föreläser så får jag ofta frågan om jag inte är bitter eller arg för vad som hände mig. Det är oftast den känsla som ligger närmast, speciellt alla år av mina dotters uppväxt som jag gick miste om och den tid de tvingades leva utan sin mamma. De var bara 6 och 8 år då vår provning började och jag förlorade 4 år av deras små liv som aldrig någonsin kommer igen. Aldrig. Nelson Mandela är en stort förebild för mig, fast jag kunde inte läsa hans historia när jag själv satt inspärrad. Bara tanken att han satt fängslad i 27 år skrämde livet ur mig. Men när jag väl var hemma så blev han en stor inspiration. Han sa kort efter sin frigivning att om man håller fast vid bitterhet och äg är det som att ta gift och att tro att den andra person ska dö. Att hålla fast vid någon form av negativa känslor tar på krafterna. Vetenskapen har bevisat hur känslor påverkar kroppen. Heldagarna och födelsedagarna var alltid den svåraste. Och jag försökte tänka att de var som vilken dagar som helst. Men det var de ju inte. Jag kommer ihåg några dagar precis innan min andra jul i häktet. Då jag insåg att min juridiska process hade stannat upp och att jag skulle missa ännu en jul. Jag kunde inte hålla tillbaka sorgen och tårarna. Till slut började jag be väldigt intensivt. Snälla Gud, jag klarar inte den här. Det är för mycket för mig. Snälla, hjälp mig. Då kände jag hur sorgen lättade. Jag accepterade den faktum att jag var fast där jag var. Och jag beslutade att jag skulle använda min tid för att studera och läsa ännu hårdare. Jag lärde mig att observera mig själv och mina känslor. En teknik som hjälper en att komma i kontakt med sig själv på ett högre plan. För själva handlingen att se dig själv uppleva en känsla får dig att inse att du inte är känslan utan att du upplever bara den. Jag tror att det är då man blir medveten om sin högre jag, sin själ. En del av dig som är större än du tror. Vi säger ofta, jag är arg, jag är ledsen. Men vi är inte våra känslor. Vi upplever bara känslor. Vi kan välja hur vi ska hantera de saker som livet ger oss. Vi kan reagera automatiskt utan att tänka. Eller så saktar vi ner och gör ett medveten val om hur man bäst hanterar situationen. Men det är inte enkelt. Själv har jag gjort ett medveten val om att jag inte ska vara bitter. Jag tror att vi alla kan göra det. Välja. Minut för minut, dag för dag. Till sist så blir det en vana eller en naturlig del av vem du är. Det kommer att ta fram den bästa inom dig. Can't Hold Us, Pentatonix. En gång hade jag en cellkamrat som hade väldigt svårt att hantera den klaustrofobiska känslan i cellen och alla gallar. Jag sa till henne att vi skulle spela ett spel. Vi skulle fantisera att cellen var en kabin på ett kryssningsfartyg och att när vi sen gick upp på taket så skulle vi ställa oss där i solen vid poolen och göra vår yoga. Hon berättade för mig att den lilla förändringen i hennes tänkande hjälpte henne att känna sig mindre desperat. Vår fantasi är ett av våra mest kraftfulla verktyg. Det var därför jag spenderade så mycket tid med min mentala film. Där jag sa framför mig hur mitt åtal blev nedlagt, hur jag gick ut med mina böcker och åkte hem till min familj. Det finns en otrolig kreativ kraft inom oss alla. En av de främsta sakerna jag lärde mig i häktet var att förlåta. Förlåtelseprocessen hjälpte mig enormt. Du måste förstå att förlåtelse är inget som du gör för den annan person. Det handlar inte heller om att acceptera det agerande som du ber om förlåtelse för. Du förlåter för att ge dig själv frid i din själ, som Nelson Mandela. Min resa från galler till glädjen kom från kunskapen att välja kärleken framför rädsla. Varje dag var ett val för mig. Att välja rädslan för vad som skulle kunna hända eller välja kärleken till min familj. När jag kom hem så upptäckte jag forskning kring positiv psykologi, som i stora drag handlar om att om du fokuserar på det som går bra, så kommer mer av det att komma in i ditt liv. Det är vad vi som familj gjorde under 4 år. Vi arbetade med tacksamhet. Vi hittade 3 saker som vi var tacksamma för varje kväll innan vi somnade. Även i vår svåra situation så hittade vi saker att vara tacksam för. Idag förändras sättet som människor ser på världen. Många människor söker idag efter mening och en större sammanhang. Det gäller också på arbetsplatser. Vi som människor blir stärkta av att göra detta inre arbete och upptäcka varför vi gör vad vi gör. Eftersom vi spenderar så många timmar av vårt liv på jobbet, varför borde vi inte göra samma där? Att vi båda känner att vårt arbete gör skillnad. Jag tror verkligen inte att vi fötts för att leva olyckliga liv. Vår tid på jorden handlar om att uppleva lycka. Det finns idag över 7 miljarder människor och vi vill alla ha samma 4 grundläggande saker. Kärlek, glädje, fred och överflöd. Är det inte konstigt att vi inte har det? Men jag tror att om vi alla gör valet och fokuserar på dessa saker kan vi även få dem. Låt oss välja att bli en positiv kraft som kan ge mer glädje till världen. Vi har alla vårt värld som vi kan påverka och du kan bestämma om du vill vara en positiv eller en negativ kraft. Vilken väg väljer du? I can see laughter or I can see tears. I see a choice, love or fear. What do you choose? No, I choose the love where freedom flies from my Choose Love, Sean Galloway. Min absolut sista dag i domstolen var i mitten av januari 2010. Det var då alla mina åtalspunkter officiellt lades ner och jag var helt fri att åka hem. Den 19 januari klev jag av planet på Arlanda. Det var en dröm som gick i uppfyllelse för mig. Det var en kall vintersdag och jag kunde känna den friska svenska luften. När jag gick genom dörrarna till tullen så såg jag Sergio som stod och väntade på mig. Jag hade inte sett honom på 2,5 år. Jag hade inte rört honom på nästan 4. Att kunna komma nära honom och att krama varandra var ofattbart. Med tårarna rinnande nerför ansiktet viskade han: mission accomplished, i mitt öra. Vi höll varandras händer när vi gick till bilen. Vi åkte hem och väntade på att flickorna skulle komma hem från skolan. De hade berättat att de inte ville veta exakt när jag skulle komma hem. De ville att jag bara skulle vara där en dag. Den dagen för idag. Vi såg flickorna närma sig dörren och jag sprang in i vardagsrummet. Sergio stod där. Han kunde se både mig och flickorna när de tog av sig sina vinterjackor och skor. Han frågade om de ville prata med mamma. De antog att han menade via Skype som vi hade gjort den senaste veckorna. Han upprepade frågan, vilken de tyckte var konstigt, men gick emot honom och sa ja. Samtidigt som de gick runt hörnet. Så brast han ut. Bra, för hon är hemma. Jag kommer aldrig att glömma mina flickornas förvånade ansikten. Vi sprang in i varandras arm och brast ut i tårarna. Jag kommer aldrig att glömma känslan av att få hålla mina flickor i mina arm efter så många år. De hade växt så mycket. De var så ändlöst vackra. Vår återförening är en dag som jag kommer aldrig glömma bort. Det är utan tvekan den bästa dagen i min liv. Jag kände mig så enormt lycklig över att ha en så fin man som tog hand om flickorna och våra liv. Hur han stöttade mig genom vårt mardröm och hur jag kunde återvända till en familj som älskade mig. Jag är så tacksam över att ha fått dessa fantastiska barn som är så starka och fulla med kärlek. Och att jag har fått chansen att använda denna mardröm till något positivt som jag kan dela med mig av till hela världen. Jag tror att vi alla har en resa att göra. Att vi alla har en fantastisk kraft inom oss. Det handlar om att nå vår fulla potential. Att vi alla medvetet kan välja kärlek istället för rädsla. För mig är det livets hemlighet.
Det var Sommar i P1 med Karin Volo, producent Martin Marlo. En lista på musiken i programmet finns på hemsidan sverigesradio.se/sommar, där man också kan lyssna på alla sommarprogram.